Välkommen kära lyssnare. Just nu sitter vi i Fader Fitts hus i Liverpool. Och mitt framför mig så har jag Annika Spalde. Välkommen.
Tack.
Du har släppts från häkte för en vecka sedan. Hur länge satt du i häkte?
Det var ungefär 4 månader och en vecka. Från september förra året då, när vi gjorde vår aktion i plogbiskgruppen Bröd, inte bomber.
Vad gjorde ni? Kan du berätta lite kort?
Vi var i Barrow in Furness i Cumbria i England, där ett företag tillverkar Trident-ubåtar. Och det var den sista Trident-ubåten som var på väg att bli färdig där, som vi ville försöka hindra att den skulle användas för att hota människor. Så vi gick in på området och påbörjade nedmontering av en plattform på varvet där. Och blev gripna den 13 september då förra året.
Ja, och nu har du alltså suttit 4 månader i häkte. Och temat idag för dagens samtal är relationer. Hur klarar man relationer och hur påverkar relationer en när man sitter i fängelse för en politisk aktion som denna? Och det är den 28 januari 1999. Om vi börjar med lite allmänt, vad var det som du först lade märke till när det gällde fängelsetiden och dina relationer med vänner, familj och liknande?
Det var nog redan från första dagen i fängelset att jag kände mig mycket mer isolerad än vad jag hade förväntat mig. För att vi hade ju förberett oss på att sitta ett tag efter vår aktion, så att det var inget konstigt för oss att vi blev häktade. Och vi hade försökt, ja, så gott det gick, förbereda oss för det. Men ändå så, jag hade inte varit fängelse innan eller varit häktad tidigare. Och jag kommer ihåg en väldigt stark känsla av den första dagen och även de första veckorna. Av isolering och att man var så väldigt utanför det vanliga livet och alla andra människors liv och relationer. Så att ja, även om man teoretiskt visste om alla dessa människor utanför som brydde sig och som jag visste tänkte på oss och också började skriva brev och så var det som att, ja, man krävde så stor bekräftelse på det, att det verkligen var så, att man inte var bortglömd. Och det blev jag lite förvånad över. Och men det förmedlade vi redan från början, den känslan, till våra vänner och stödpersoner och familjer och så.
Vad var det som var viktigt? Vad var det som var problematiskt, alltså rent konkret? Vad var det som kändes viktigt då för att i relation till dina närmaste de första veckorna?
Ja, jag tror det var att få höra någonting väldigt snabbt och att sen få något sån här regelbundet, någon typ av hälsning, även om det inte behövde vara långa brev, så betyder det mycket just det här att man hörde någonting då och då. Så att man visste att det var en kontinuitet. Jag tänkte på det till exempel, någon vän som kanske skickade 4 vykort. Och det blir ju en gång i månaden då, och det kan ju låta sällan. Och det var rätt korta vykort. Men ändå har jag en väldig känsla av nu efteråt att den här personen verkligen fanns där för mig. Även om det var en så pass liten kontakt då. Så sen hade vi möjlighet att ringa också från häktet då. Kunde köpa ett telefonkort. Och även om det gick ju inte att prata så länge om man ringde till Sverige då, så var det ändå en annan sak som var viktig. Att just att kunna höra andra människors röster, vänners röster. Även om det också blev kort och spänt ibland för att man... Ja, det kändes så viktigt då, den här korta stunden man hade. Så att... ja, jag tror det kunde vara jobbigt både för oss och för dem vi pratade med ibland att förmedla det man ville förmedla på den korta stunden och så. Men ofta kunde jag känna bara att höra rösten utan att det var något speciellt jag ville prata om. Det kunde ge rätt så mycket, ja, tröst eller stöd eller uppmuntran eller vad det var man behövde så.
Om man tittar lite längre fram på fängelsetiden, är det andra här övergripande saker som har varit viktiga när du tänker på i relationen till vän och anhöriga?
En sak som jag tänkte på var att det blir lätt att ens eget liv är så mycket i centrum. Det kan ju lätt hända, tror jag, även om man inte är i fängelse, men på något sätt så, eftersom man har så pass lite kontakt med andra människors liv och vad som händer, och samtidigt att upplevelsen av att vara i fängelse är så stor, det är så mycket nytt och det tar mycket av ens kraft liksom. Det gör att mycket tid och energi går åt till att hantera situationen i fängelse. Och därför kunde jag känna ibland att jag var rädd för att bli för självcentrerad och inte kunna, ja, att människor skulle tycka när de hade kontakt med mig att det handlade bara om mig och min situation. Och det försökte jag väl tänka på då i, ja, både i besök och i, men, ja, i brevkontakten kanske framförallt då, att tänka mig in i den andra människans situation och, ja, och fråga mycket saker om vad som händer där ute och att det blir ömsesidigt, för alla relationer måste ju vara ömsesidiga och det, att behålla det då. Sen var det väldigt roligt, tycker jag. Eller det är en möjlighet, det här med brevkontakt. I och med att människor som man aldrig annars skriver brev till, vänner som man kanske träffar så ofta i det vardagliga livet, att man aldrig behöver skriva brev, där får man plötsligt en helt annan kontakt då. Och kanske börjar prata om saker genom breven som man inte, som det aldrig har blivit av att man pratar om, eller som är svåra att prata om och så. Det tänkte jag på i några relationer, att jag var glad för den möjligheten då. Sen är det ju också, ja, med familj, sina föräldrar kanske man vanligtvis inte heller har så mycket brevkontakt med. Man kanske mer pratar i telefon eller träffas. Och det försökte jag också utnyttja lite grann, att, ja, så mycket jag orkade eller så, gå in på saker som kanske är lite svårare, eller att kunna förklara mera djupgående hur jag tänker och tycker och hur jag upplever vår relation och så. Det tyckte jag också, ja, man kan se som en möjlighet med fängelsetiden.
Vilka andra så här möjligheter, eller på vilka sätt stärker fängelset dina relationer med folk utanför fängelset? Förutom detta då?
Ja, det är väl att veta att människor finns där. Att märka att man betyder mycket för människor. Att den relation man har är värdefull. Att även om man är långt borta, och, eller ja, i vårt fall så är vi i ett annat land då också, så är det väldigt många människor som hela tiden håller kontakt och som man vet har en väldigt mycket i sina tankar och i sina hjärtan. Det är ju mera okända människor också då, men även familj och vänner och bekanta.
Har du stärkt relationen till din familj på något sätt genom fängelsetiden?
Ja, jag tycker jag har gjort det med delar av min familj. Det tycker jag, just genom den här chansen att gå igenom saker mera noggrant än vad man vanligtvis har tid eller ork med då. Också, ja, som med min pappa till exempel, så har vi en väldigt regelbunden brevkontakt har vi haft. Och det är ofta saker som vi inte skulle pratat om annars som kommer fram och som vi tar upp. Så det, Ja, det kan jag nog säga att det har. Att vissa delar av relationen så kan ha stärkt i alla fall.
Med dina vänner då, förutom det du nämnt tidigare. Finns det några andra sätt som fängelset har stärkt relationen till dina vänner? Du nämnde det här med att du kunnat reda ut, precis som med familjen då, reda ut vissa saker och kanske prata, förklara lite djupare och liknande.
Mm.
Har du fått nya vänner till exempel?
Mm. Ja, det är några som jag kanske inte har träffat så ofta innan, som vill veta mer om det vi har gjort och där det blir samtal utifrån det då. Så vet jag inte hur det, vet man inte riktigt hur det fortsätter sen när jag kommer tillbaka till Sverige, men det blir väldigt mycket möten med olika människor. Det gör det. Ja, för att man, våra fängelseadresser har spridits och att vår situation blev rätt så känd i Sverige, så var det ju människor som skrev av olika anledningar, bara för att ge uppmuntran och stöd eller för att ifrågasätta också. Men det blir väldigt mycket i och med att möjligheterna till telefonsamtal inte var så stora, så blir det väldigt mycket, handlar det väldigt mycket om brev, och där känner jag att det, alla människor har inte lika lätt för att skriva, för att uttrycka sig i skrift, och så att det, relationer med människor som tycker det är väldigt jobbigt att skriva brev, de blir ju däremot lätt lidande då, så det är ju, ja, det har ju både sina positiva och negativa sidor att det blir så fokuserat kring brev då.
Ska vi gå över till problemen med relationen lite mer här, när man sitter i fängelse? Det med breven. På vilket sätt så har de varit problematiska, eller ditt behov av brev?
Ja, jag tycker väl att jag har varit rädd ibland att jag har fokuserat för mycket på, eller lagt väldigt stor vikt vid brev och kort och sådana typer av hälsningar, att jag lätt känner mig övergiven av människor som inte skriver eller inte skriver så ofta eller inte skriver så mycket heller. Att man börjar, jag funderar mycket kring vad kan det bero på, och kommer upp med massa olika möjliga förklaringar som kanske inte alls stämmer, eller det är ju svårt. Jag tror kanske att man lägger in saker i det här som kanske inte alls stämmer då, för att det blir så viktigt, och man, ja, just den här som jag sa, att det var lättare att känna sig övergiven än vad jag hade trott tidigare då. Och det, ja, det tror jag man kan, eller ja, människor som hamnar i den här situationen kan vara lite uppmärksamma på att för många människor så är vi är väldigt närvarande för dem, även om de inte skriver eller skriver så ofta. Och att även om det är svårt att försöka påminna sig om det ibland då, och kanske om man kan hitta andra sätt att ta kontakt också. Om man kan ringa till en del kanske, eller ja, man kan ju också uppmuntra människor att hälsa på om det inte är. Nu är det ju lite svårare för oss eftersom vi är rätt långt borta, men annars så kan ju besök vara en annan möjlighet att ha kontakt då också.
Om vi går ut till det här med känslor, alltså känslor inför varandra eller starka känslor inför något annat då, som man uttrycker och på olika sätt, vilka problem finns det här då i relationen till vänner eller familj?
Ja, jag tror att det här med övergivenhet kan bli ömsesidigt. Inte bara så att vi som är där inne känner oss övergivna, utan de som är utanför har en nära relation till den som är i fängelse då, har ju på något sätt också blivit övergivna, även om det är en annorlunda situation. Och att Jag kan tänka mig att det kan förstärkas om den som är i fängelse upplevs som lite självcentrerad, eller att det är, nu är det liksom det här med aktionen och aktivism och fängelsetiden, att det är så stort så att det är lätt kanske, eller ibland i alla fall, tränger ut andra ämnen då, andra områden. Så där. Och också när det gäller vänner som stöttar en och stödpersoner, att man är fokuserad på hur man upplever situationen där inifrån och vad jag behöver och vad jag vill ha och så. Samtidigt som det är också ömsesidigt, de som är där utanför och som jobbar och som stöttar oss. De har behov och minst lika mycket behov av bekräftelse och på något sätt stöd också, fast kanske en annan typ av stöd än vad vi har. Så att jag tror att det är viktigt att man är rätt så öppen om det och inte är rädd för att ta upp sådana saker, för det är naturliga känslor, även om man kan tycka att det är fånigt eller att jag borde inte känna så här och så. Men att känslorna finns ju där ändå, så att jag tror det är lättare om man lyfter fram dem.
När ska man uttrycka känslor? När ska man inte uttrycka känslor? Vilka känslor ska man uttrycka och vilka ska man inte uttrycka? Så?
Ja, jag tror att brev kan vara bättre än telefon till exempel. Om det är lite svårare saker. När man skriver eller läser brev så har man mera tid att ta in det i sin egen takt och reflektera kring det. Medans telefonsamtal kan kännas mera känslomässiga och laddade på något sätt. Det kan vara svårare där att ta upp känsliga saker. Annars vet jag inte.
Det är klart. Varför är det svårare att ta upp det på telefon? Det är många som sitter i timmar och pratar i telefon.
Ja, fast det har ju inte ofta man har den möjligheten i fängelse. Vi på slutet så fick vi till ett system då där vi kunde ringa hyfsat billigt via en lokal telefon. Men även då så är det ju att korten rinner iväg och att man måste ofta boka telefontid. Människor står och väntar på telefonen. Så det är ofta en stressad situation i alla fall. Och sen, ja, min upplevelse är också att efter ett telefonsamtal är lätt att känna sig mer ensam just en stund efteråt. Eller det här att säga hej då på telefon kan vara rätt svårt, medan det blir inte alls samma sak i brev då. Och att tar man då upp saker och kanske inte hinner förklara färdigt eller att det inte blir utrett liksom, så kan, tycker jag i alla fall, att man kan känna väldigt mycket, blir väldigt ledsen eller frustrerad och arg och känner sig ännu mer övergiven efter ett samtal då.
Något mer tillfälle eller känslor som man kanske inte ska berätta för varandra som du har tänkt på? Eller som man ska vänta med vissa situationer, jag vet inte riktigt.
Nej, jag vet inte. Det är klart att det går ju hela tiden upp och ner, både i fängelse och utanför, och det är klart att man kanske kan märka med att den som är i fängelse har en dålig, en svår period, att man kanske kan tänka på lite mer vad man uttrycker i brev och på telefon då, om det inte är saker som är akut eller som måste tas upp då. Men annars tror jag att det ändå är bra och så mycket som möjligt ta upp saker när det händer eller när det uppstår, så att det inte, det kan också bli svårt om tiden går och man får reda på saker som kanske är lite som har hänt långt tidigare då. Det kan också bli lite fel. Men jag tror det är svårt att säga mig generellt om när det rätta tillfället är.
Du behöver inte vara generell. Vi pratar om dig och din situation. gamla konflikter, nya konflikter? Om jag går över till det. Hur fungerar konflikter med människor som står nära eller är familj? Eller finns i plobisrörelsen när man sitter i fängelse?
Ja, när det gäller familjer och även vänner så tror jag, eller är min erfarenhet att just eftersom situationen är så annorlunda, det är många, de flesta har aldrig haft en vän eller en familjemedlem i fängelse, och det är en väldigt stor omvälvande situation, så kommer det upp olika frågor, både kanske vad gäller då civil olydnad eller de aktioner man har gjort, eller, men även andra frågor kring livsstil och vad som är viktigt i livet och massa saker. Så där kan ju gamla konflikter komma fram på nytt om det är konflikter kring sådana ämnen som har varit. Och det har jag tyckt har varit både jobbigt och, men också positivt. För att just för att man inte träffar, för att man måste liksom ta det per brev. Det blir ett långsammare sätt att gå igenom det. Tvistefrågan. Man kan inte träffa sig själva på varandra, utan man tar det i breven istället. Och det, jag vet inte. Men för mig har det fungerat rätt så bra med ett par personer. Så det finns nog både möjligheter och svårigheter med konflikter. Sen andra konflikter kan jag väl känna mer att jag vill bara liksom skjuta på framtiden och känner att nej, nu orkar jag inte med det här. Nu, det blir för komplicerat att försöka lösa detta, och det får vänta tills jag kommer härifrån.
Har du exempel?
Ja, det kan handla om mera olika sätt inom rörelsen, till exempel plobisrörelsen, olika sätt att arbeta eller att prioritera eller mötesformer eller som jag har tänkt på att det finns mycket att gå igenom som man kanske skulle vilja reda ut mera eller ta tag i, men att där jag har känt att det är inte så akut, utan det får vänta. Och också att jag tror att andra människor kan förstå det, kan ta det rätt så lätt också, för att jag tror de flesta upplever det så att när någon är i fängelse så fokuserar man rätt så mycket på att ta sig igenom den perioden och att göra det bästa utav den tiden som är rätt så jobbig tid. Både för de som är inne och för de som är utanför. Så att att vissa konflikter, det behöver inte vara konflikter, men problem eller svåra situationer av olika slag kan få vänta tills man är ute igen.
Har du exempel på konflikter som varit viktiga att ta upp direkt då?
Ja, det har väl mer varit inom familjen som jag har känt så, vad gäller respekt för varandra, för det man håller på med, mera grundläggande saker som en relation ska bygga på. Men det har väl också gällt när kommunikation eller kontakten mellan nära vänner eller stödpersoner inte har funkat och man har blivit frustrerad av olika skäl och missförstått varandra. Sånt har jag väl känt har varit viktigt att försöka få klarhet i så snabbt som möjligt också då.
Har du några speciella idéer, förslag på metoder för att hantera konflikter? Gärna konkreta exempel på misstag och lärdomar.
Ja, en sak är det här med att ta per brev då. Och sen att vara så tydlig som möjligt med vad man menar och vad det är man pratar om och så att det inte blir, för det är väldigt lätt med missförstånd, och det blir ju, det är inte så konstigt när man har när man inte träffas utan det blir brev och telefonkontakt, att det ökar risken för missförstånd och att man pratar förbi varandra och, eller att man tolkar varandra mer än man ska, utan att man istället försöker förklara så i detalj eller ja, konkret hur man upplever det, hur man tänker. Det är väl en sak. Ja, sen om man har en större grupp till exempel, så kan jag tänka att det är viktigt att de träffas och stöttar varandra där, att det inte blir att någon får ta för mycket av bördan, utan att för det är en väldigt stor uppgift att stötta människor som sitter i fängelse, och att de önskemål, behov och saker som vi uttrycker från fängelset, att det delas om det bland stödgrupper, om det finns en stödgrupp då, så att det inte blir för tungt för enskilda personer så.
Något mer misstag när det gäller metoder för att hantera konflikter? Inget som du kan komma på? Tydlighet har du nämnt. Och att ta upp vissa konflikter ganska snabbt så du inte väntar med dem. Finns det liksom ett sätt för olika parter att blanda sig i en konflikt och hjälpa till på något sätt? Medla liknande. Har ni haft exempel på det i gruppen? Eller har du tagit konflikten direkt med folk hela tiden?
Ja, det har väl mest skett direkt. En sak som jag kan tänka på, det är det här med hur man ser på tiden. Det är mer en orsak till missförstånd och konflikter då, som kan vara rätt viktig att ta upp också. Att det blir lätt att man har olika uppfattningar om tid när man sitter inne jämfört med när man är ute. Tiden går ibland fruktansvärt långsamt i fängelse. Och det påverkar allting, hur man ser på tiden och hur snabbt saker ska göras också. Man kan ha förväntningar på att saker och ting ska ske väldigt snabbt. Så det kan vara en sak att tänka på, att vara tydlig med vad man menar med när saker och ting ska ske och ja, vad som är viktigt. Eller ja, kanske bara ja, hur viktigt det är med att vissa saker sker väldigt snabbt, eftersom en vecka kan ibland kännas som en månad, och det måste man ju uttrycka, för det är ju inte sånt som människor förstår. Om då, i alla fall inte om man inte har varit i fängelse själv, så tror inte jag att det är något man tänker på så lätt.
Är det någonting övrigt när det gäller relationer med folk utanför fängelset som vi lägger till, som vi inte har pratat om?
Ja, jag har inte sagt någonting om besök. Det kan jag bara nämna att det har jag väldigt goda erfarenheter av de gånger det har varit, jag har fått besök från Sverige, så har det, även om det är en kort tid man har och det är begränsat på olika sätt och det kan vara frustrerande att inte få bestämma själv hur och var och när, så har det ändå gett mig väldigt mycket att ses, att kunna röra vid varandra och att kunna se varandra i ögonen. Och ja, det är ju en helt annan, det är ju en kontakt som inte går att egentligen ersätta helt och hållet med brev och telefonsamtal. Så det har betytt mycket för mig, och även den här regelbundna besöken från vänner i och stödpersoner i England då, har också varit väldigt viktigt för att för att orka med när det är tungt och för att få ny energi och så.
När har besök varit jobbigt och när, vilka besök har du kanske inte velat haft? Eller?
I början kändes det viktigt, eller de första månaderna så, viktigt för mig att det inte var helt okända människor som kom. Det var en så speciell situation och man ville inte behöva vara så kontrollerad eller så överlagd kanske när man träffade människor, utan man ville kunna slappna av, och det är svårt att göra med någon man inte känner så. Men det tror jag kan vara olika för olika människor. Men så upplevde jag det i alla fall de första 2 månaderna. Ja, annars tycker jag att det hela tiden var viktigt med besök. Men att vissa perioder när jag mådde sämre då, så blev det viktigare, ännu viktigare då.
Ja, ska vi utvärdera intervjun? Jag tänker att vi utvärderar den, eller att du får utvärdera den då, maktmässigt och könsrollsmässigt. Och också om det är någon speciell styrning av frågorna som du skulle påpeka eller lyfta fram.
Jag tycker det känns bra. Det var inte så styrd. Jag tycker jag hade tid och möjlighet att ta upp olika aspekter. Så att det har känts bra tycker jag. Det är ett ämne som ligger nära mig verkligen nu.